Ja, ni lyssnar alltså på Radio Tyresö 91,4 och jag heter Ann Sandin Lindgren. När det är sommar på Tyresöradion då brukar vi lägga ut massvis med program. Och också är det så att under maj månad har vi möjlighet att komma till Tyresö slott. För där håller det på med en så kallad Tyresö historiedag. Det är Mats Fält från Tyresö kommun som i samarbete med Södertörns högskola ordnar en historiedag för just lärare. Och då brukar vi banda de föreläsningarna så att vi kan sända dem här på Tyresöradion. Så att vi har, jag vet inte hur många vi har, om ni söker på historiedagar så hittar ni de föreläsningarna. Och en av många föreläsningar, det var om alkoholpolitik. Och han heter Mattias Svensson, han som höll det. Och det han pratar om en bok som han har skrivit som heter Så roligt ska vi inte ha det. Och honom träffade jag precis innan han skulle börja prata. Så här får ni höra lite när han presenterar sig själv. Ja, nu har jag en av dem som ska hålla föredrag här. Vem har jag här?
Mattias Svensson.
Och vi som lyssnar på poddar, vi känner igen din röst. I alla fall om man är poddmänniska. Vem är du?
Jag är ledarskribent på Svenska Dagbladet och har utöver det skrivit ett gäng böcker, bland annat då om svensk alkoholpolitisk historia.
Ja. Och ibland ser man dig i hetsiga debatter i olika nyhetsprogram.
Ja, det händer också. Det ingår ju när man är opinionsjournalist.
Ja. Och är du ofta ute och håller föredrag så här?
Ja, det händer. Det är väldigt kul att komma in i ett historiskt sällskap. Jag brukar prata mycket för partier och ungdomsförbund och sånt där. Eftersom jag skriver om, både skriver om och tycker om den politiska delen. Men det är, framförallt så finns ju en rik och roande historia här.
Mm. Och den här boken du har skrivit, du börjar långt tillbaka i tiden. Det är inte gårdsförsäljning och sånt här.
Nej,
ja,
nej.
Snack som man håller på med nu.
Nej, den heter ju Så roligt ska vi inte ha det. Och den går tillbaka med några nedslag i 1600-talet. Men det är väl från mitten av 1800-talet och framåt så får vi den svenska alkoholpolitiken med sina olika rötter. Det är ju nykterhetsföreningar och annat kommer. Och de första restriktionerna kommer på 1800-talet.
Ja, det ska bli jättekul att få höra på dig.
Tack så mycket.
Ja, nu är det dags för Mattias att börja sin föreläsning. Och som ni förstår, ni som lyssnar, så har ni inga bilder. Och det är väldigt mycket bra bilder som visas i och med att det oftast är powerpoints. Men ni får stå ut med att bara höra ljudet, för det här är en väldigt rolig föreläsning. Så varsågoda, här kommer Mattias Svensson.
Väldigt kul att vara här. Väldigt kul att få prata alkoholpolitisk historia. Jag har ju halkat in på det här på ett lite speciellt sätt. Det kanske blir så när man är resultatet av att en 30-årig diskoteksägare träffar en 16-årig diskoteksbesökare på pappas ställe Piraten i Karlskrona. Och det här hade ju inte hänt om det inte varit för en alkoholpolitisk liberalisering. Det var nämligen så att på den tiden, i slutet av 60-talet, då hade Sverige efter mycket kamp, inte minst från den första icke-nykteristen som blev finansminister på ett tag, Gunnar Sträng, hade infört ett mellanöl. Det har jag fått. Det kommer att bli lite procentsatser här, för det har varit oerhört viktigt i svensk politisk historia. Jag fick bassning också från mina läsare i svenska när jag skrev utifrån riksdagsprotokollen att det var 3,5 viktprocent. För det visste ju de som hade varit med. Det stod ju 3,6 på burken. Som ofta var Three Towns, ett tillät med reklam. Det här gav ju då nöjesidkare möjligt att ha 16-årsgräns på nöjesetablissemang för konserter och annat om man serverade mellanöl. Och det var ju tur, för annars tror jag inte att just de här två människorna hade mötts. Det är många som kan tacka alkoholen för att de finns. Det är ju ett socialt smörjmedel. Men jag kan alltså tacka en alkoholpolitisk liberalisering för att jag finns. Och då landar man kanske lite grann i ett intresse. Sen är det ju så att man... Jag har vuxit upp med historier exempelvis kring påsk. Vi är inte så kristna av oss. Mormor förvisso prästdotter, men det där arvet förslappades lite grann med generationerna. Mamma brukade istället berätta om att pappa på långfredagen hade öppnat piraten då, dansstället. Och det var ju då inte tillåtet. Därför att då 1969 så rådde fortfarande nöjesförbud i landet. Det var förbjudet på exempelvis juldagen. Någon komiker som jag tror har dömts, han hade en för rolig föreställning på juldagen och blev bötfälld. Och dans var förstås helt uteslutet. Dans var mycket allvarligt. Och politikerna hade förvisso beslutat att det här förbudet ska avskaffas. Men ni vet hur det är, lagen träder i kraft 1 juli. Då har ju påsken gått. Så farsan tänkte, vad fan. Så han satt in en annons och öppnade dörrarna, och mamma brukade berätta att det var en av de absolut roligaste kvällarna. Därför att dit kom ju då alla de här som hade vuxit upp, inte minst mamma då, liksom, dotter till en prästdotter. Det skulle ju vara tråkigt, och det skulle vara tråkigt för alla. Och det var både lag och norm, och nu fick de som ville bryta mot den här normen och göra något annat, de fick gå ut, de fick skölja ner det här tristessen med mellanöl och ha roligt istället. Det blev en brakfest. Pappa dömdes till dagsböter för detta, och han sa att han betalade dem gladeligen. Det var en investering i mänsklig glädje som han hade gjort. Han var inte så bra på affärer. Han gick bort i höstas. Men han lämnade ett annat arv efter sig av glädje. Många av dem som kom på begravningen var sådana, inte minst från Tjeckien, Italien och annat, som hade kommit hit som arbetskraftsinvandrare och fått sitt första jobb däromkring. De kom 50 år senare. Det här har ju gett ett annat perspektiv på saker och ting. För dels liksom att förbud kanske inte är, lagar kanske inte alltid är legitima. Det här, saker kanske inte är så farliga som de verkar. När Rickard Tellström, måltidsforskaren, och Håkan Jönsson skrev ett standardverk om Sveriges krogliv från krog till krog för några år sedan. Fascinerande bok. Som de akademiker de är, så gick de ner i universitetsbiblioteket i Lund, började söka på ämnet restaurangliv. Och vad landar man då i? Jo, de fick flest träffar under kategorin övriga samhällsproblem. För det är ju så vi har kategoriserat, i alla fall från myndighetshåll och även liksom från många auktoriteter, karaktäriserat drickande särskilt ihop med om människor umgås, alltså det sociala drickandet. Mycket vaksamt, mycket länge. Och det där ger ju en fascinerande historia. Överhuvudtaget liksom, svensk alkoholpolitik är ju länge, det är den viktigaste politiska frågan, det är lätt att glömma idag, men under första halvan av 1900-talet, det är identitetspolitik. När Sverige röstar om alkoholförbud 1922 och med knapp majoritet röstar nej, då är det en fråga som splittrar, det är stad mot land, det är kvinnor mot män. Kvinnor vill i mycket högre grad förbjuda det här. Det är ju då före kvinnlig frigörelse, så man är ju på ett annat sätt helt utelämnad till mannens inkomst. Om mannen dricker så blir det liksom en katastrof för. Människor har också mindre marginaler. Alltså det kom ju en väldigt absolutistisk, inte minst nykterhetsrörelse Den börjar förvisso som en måttlighetsrörelse i mitten på 1800-talet där man tycker att ja, men det kan väl räcka med 3 supar till bröllop, och vi bryter mot den här normen att man dricker hur mycket som helst, som funkade när brännvinet var dyrt, men när man börjar liksom få bättre tillverkning så är det bättre att byta mot det. Men det blir absolutistiskt, och det blir då liksom mer bland småfolket, och man kan ju någonstans förstå det, därför att marginalerna var ju oerhört små. Dessutom hade vi svält under hela 1800-talet, och då stod valet liksom mellan brännvin eller mat. Och då blir det moraliskt laddat. Det här går igen framförallt i Norrland, där vi då får en extremt stark norm mot drickandet. Och det här kulminerar då, alltså under 1900-talets början så blir det liksom en stor fråga. Ja, det är precis som idag liksom. Någon sån där fråga som sliter liberalerna i tu. Deras förlaga höll på att slets faktiskt i tu i 2 fraktioner och 2 partier av alkoholfrågan. Om man skulle förbjuda det för alla eller bara reglera det väldigt hårt. Och det blev ju hur som helst folkpartister som kom och äga den här frågan. Ett av mina kapitel heter "Det närmaste vi har kommit en folkpartidiktatur". Därför att man mobiliserade mycket av den moderna staten. Det här var ju en progressiv tro på under 1900-talets början på politikens möjligheter, och den kom att inriktas i USA och i Norden, inte minst hjälpt av liksom både nykterhetsrörelse och evangeliska rörelser, så ska vi liksom, genom att förbjuda alkoholen så kan vi liksom tömma fängelserna och lösa de sociala problemen om folk börjar sluta dricka. Och det kommer de förstås att göra om vi förbjuder försäljningen av drickandet. Det nobla experimentet heter det i USA. Det gick ju inte riktigt så. Och det märkte man i USA, man fick organiserad brottslighet, gäng som sköt på varandra, korrumpering av hela rättsväsendet och ändå liksom en betydande och hela tiden växande marknad. Det är nästan så att det låter bekant idag med andra droger som vi har förbjudit. Parallellerna är i alla fall för mig rätt uppenbara. Men det här är då frågor. Sverige undviker då ett förbud men får istället ett motbokssystem som reglerar väldigt hårt hur man får dricka. Man får en personlig ranson. Det låter ju bra. Men det är ju då en ranson som i praktiken bestäms av klass, samhällsklass. Högre samhällsklass, då har man representation, då behöver man... Dessutom Ivan Bratt, folkpartist, läkare som utformar det här förslaget, han ser då till att säger att man ska inte stöta sig med de högre eller de opinionsbildande klasserna. Så, som journalist hade jag förmodligen klarat mig. Men däremot kvinnor lägre än män, var man gift som kvinna så ingick man i hushållet. Så det var hushållets ranson. Finns historisk forskning om just liksom den här sexismen i alkohol. Det har alltid i alla tider och fortfarande i våra dagar så är kvinnors drickande, trots att det ställer till med mycket mindre problem, mindre våld och osäkerhet, det är mindre sociala problem på grund av kvinnors drickande än mäns. Det är förstås, beroendet är förstås samma tragedi. Men man är mycket mer vaksam och särskilt på den här tiden på det. Så det finns liksom forskning om kvinnor som liksom har vältaligt så där, vi betalar skatt som alla andra, varför kan inte vi ha rätt till vår ranson och sådär. Men då avskrivs man som hysterisk och sådär liksom. Kan du inte lösa det ändå? Och sånt där. Så det är myndigheter som inte riktigt lyssnar. Därför att poängen var ju att i stort sett alla och allt drickande skulle hållas nere med det här motbokssystemet. Man får gå till ett systembolag. Det är där man liksom är känd. Och det är där man gör sina inköp huvudsakligen av sprit. Och det krävs liksom då, det görs hembesök, man måste redogöra för inkomst och boendeförhållande och annat. Och det görs en skönsbedömning av systembolagen, det är alltså ingen rätt Och det är ju, Bratt kommer från Uppsala, det är Hägerström, det är värdenihilismen i praktiken. Det är ingen rättighet att få drickas eller prövas för drickande, utan det är Systembolaget som är, liksom, äger den frågan och avgör om du eventuellt, liksom, med mossan i hand kan få dricka. Dras motboken in, så har du ju liksom ingen, då har du ingenstans att gå för att köpa alkohol till dig själv. Och det var många, till exempel om man saknade fast adress, kunde man inte få. Det här gjorde ju å andra sidan att motboken blev ju något fint. Och att ha en högre anson var ju liksom en bekräftelse på social ställning. Vilket så småningom leder till att helnykterister som aldrig varit, de har aldrig riktigt kunnat släppa att man inte fick förbjuda. För det var deras stora fråga. Det fanns också ett jämlikhetspatos i detta. Jag menar, det här hade vi småfolket. De som skulle hunsas, liksom. Och de tycker ju förstås att ska inte vi dricka så ska ju inte ni heller, liksom. Medan de bättre bemedlade då tyckte att ja, men vi kan ju hantera det. Och restauranglivet följer ju lite grann offer för några som kunde hantera det. Det var i Göteborg i slutet på 1800-talet så satt några upplysta socialliberaler och tänkte ut ett system för hur man kunde få arbetarklassen med goda sociala avsikter att äta ordentligt och inte dricka så mycket. Hur åstadkommer man det? Och jag tror de flesta som liksom så här tänker politiskt och så där, liksom funderar över hur man ska göra, hade kommit fram till ungefär samma förslag om man hade liksom tryckt på det. Ja, men då gör vi helt enkelt så att det blir obligatoriskt. Om du ska dricka så gör vi det obligatoriskt att du äter också. Och så ransonerar vi hur mycket du får dricka. Så man ransonerar till 3 supar, för det är mest brännvin, särskilt på arbetarnas krogar. Man börjar med arbetarnas krogar då. Man har ett klassystem som härrör från tillbaka till medeltiden. Det lever fram ända till 1955. Man kan inte riktigt definiera vad som är klass 3, klass 2, klass 1. Men alla vet var de ska gå och vart de inte går. Oerhört fascinerande. Man försöker i slutet, när man utreder motbokens avskaffande, så försöker man sätta en definition på de här folkkrogarna, klass 3-krogarna, arbetarkrogarna. Och det närmaste är att det får inte ha för festlig stämning. Vilket ju är väldigt svårt. Det vi är rädda för är liksom inte problemen, utan att människor inte ska få tillräckliga problem och därmed liksom leda in fler i frestelsen att alls ägna sig åt skörlevnad. För det är ju onödigt, gubevars. Så roligt, därav att jag kom på titeln. Just så roligt ska vi inte ha det är ju ett sånt där väldigt svenskt uttryck. Jag har försökt att hitta det på andra språk men inte riktigt lyckats. Och det präglar mycket av det här inställningen. Det skulle inte vara för roligt. Och det blev det inte heller. Man institutionaliserade det här systemet när Ivan Bratt kommer och genomför sitt motbokssystem. Det hävdas ju ofta, det är en populär myt, att ja, men det här restriktionerna, de införde vi ändå för att svenskarna höll på att dricka ihjäl sig. Det stämmer inte. Det införs väsentligen under första världskriget. En ransoneringstid när folk ändå lever under andra ransoneringar och där svenskarna förmodligen aldrig har druckit mindre än då, för det blir ju importstopp och liksom brist. I Danmark blir det som brist på säd att man lägger en hög skatt på det, med resultatet att man går över från brännvinet blir så dyrt att man går över till öl. Och det är så Danmark blir ett ölland. I Sverige inför vi istället just det här enormt avancerade systemet med personliga kvoter och sånt där. Ivan Bratt sitter på många poster. Han är som läkare del i alkoholutredningen. Den tycker han går för långsamt, så han bildar ett systembolag som då har monopol för försäljningen i en region och har suttit som revisor i det förra system, som har haft oktroj för försäljning i ett antal år. Och så skriver han ner dem och skriver, de har inte skött jobbet. samtidigt som han bildar ett nytt bolag som då får kontraktet och inför motboken. Han har försänkningar då, inte minst från Uppsala med både Socialdemokraterna och Folkpartiet. Som jag säger i det här sammanhanget, de har ju uppträtt under olika namn, men det är mer folkpartism än liberalism i just den här frågan. Och ser ju då till, medan andra har annat att tänka på under första världskriget, så gör han helt enkelt ett fait accompli till det här. Han gör dessutom så att han går runt och köper upp, när han börjar kontrollera kassorna för det här systembolaget och sådär, så går han ju runt och köper upp lite kursade spritfabriker och sådär. Han kommer på att det här låter sig göras väldigt bra under krigstid när liksom sprithandlare har stora problem och sådär liksom. Det var ju mycket vinimportörer och sånt där, och de hade ju inte mycket att sälja, så ekonomin var dålig. Och dessutom kunde han komma på besök och säga liksom att jag är ju en av era enda kunder. Det var ju tråkigt om ni tappade den försäljningen, eller vad säger ni? Min vän Branting sitter för övrigt och ska utreda socialisering av företag, och du vet, då får du ju ingenting. Så, vad säger du? Så he made them an offer you can't refuse, och så fick vi Vin och Sprit AB, alltså det monopol som vi hade fram till EU-medlemskapet, som innebar vin och sprit, import, export, tillverkning, försäljning till butik och restauranger, sköttes av ett monopol. Statliga Vin och Sprit blev en jättetjusig återvändspost för fack och näringsliv och sånt där. Varje år så skickade man efter ett tag ut graderade vintips till tjänstemän efter då klass och sånt där, så att man kunde på hög nivå representera. Vid Gustav Adolfs torg fanns ett systembolag som inte liknade något annat, för det var ju för kungafamiljen och societén och högre tjänstemän och sådär. De gick dit och kunde liksom, där fanns till och med vinkällare som man kunde förvara vinerna åt liksom tjusiga kunder. Detta samtidigt som systemet då hunsade alla andra. Och Susanne Sontag, som kom hit på 60-talet, amerikan som skildrade Sverige då, hon beskrev vid den tiden, och då hade det ändå liberaliserats väsentligt, då beskrev hon de här besöken på systembolagen, som då fortfarande ofta låg på bakgator, som en blandning mellan illegal abortklinik och begravningsbyrå. Det var så här, och jag har en bild i boken alltså från 40-talet, och det är verkligen, det är inte ett leende på den bilden. Alla skäms för att vara där. Det var stigmatiserat, skamligt, och liksom, man mötte verkligen myndighet. Det gjorde man ju på många sätt. Det var systembolagsmän som hade liksom register, privatregister över folk och sånt där. När polisen behövde ha reda på någonting om kriminella, så gick de inte sällan till det lokala systembolaget, för de hade bättre koll på befolkningen än vad polisen hade. Så, för de som inte hade motbok, de var ju hänvisade till restauranger. Och där kunde liksom alla komma in, och där serverades man då obligatorisk maträtt. Och mot den obligatoriska maträtten så kunde man då få dricka ett par supar. Och kring 1920 så är det en pigg systembolagsman som heter Erik Lemming, olympier i Stockholm 1912, mycket framgångsrik, som sen har blivit polis och sen blivit systembolagsman. Så han tänker, aha, ett mysterium att lösa, därför att i Göteborg har vi fortfarande fylleri. Ute på landsbygden verkar det här funka med krogrestriktionerna, men inte i Göteborg. Vad är det som händer? Så han går omkring och, är det personalen som fuskar liksom? Sker det överservering? Sådär? Nej, det är inte sådär liksom. Nej, men då märker han efter ett tag att, ja, men om folk går ut på landsbygden, då går man till krogen och där beställer man den obligatoriska billigaste maten. Man dricker, man får sina supar, man dricker dem och sen får man gå hem. Men någonting annat händer i Göteborg. Folk går ut, beställer sin obligatoriska maträtt, dricker tre supar och går inte hem. utan går till nästa ställe och nästa igen och nästa igen. Det är härifrån vi får begreppet krogrunda som en del av er kanske känner till, kanske rent av har gått på. Det var alltså institutionaliserat från denna tid. Han noterade också en annan intressant, alltså det här borde de kanske ha listat ut, för redan några år tidigare så griper polisen i Göteborg en man med 10 ägg i kavajfickorna. Det var alltså den obligatoriska maten från 10 krogbesök. Han hade stoppat dem i fickorna, hällt slattarna i sig och var således full som ett ägg. Och sen så utvecklas då det här under Bratt-systemet så att man får liksom en specifik reglering av vad den här billiga maten ska vara. Att det duger inte med ett ägg eller en burk ärtor eller sådär, utan det måste vara lagad mat. Det fanns ett reglement över exakt vilka soppor som godkändes som tillräckligt måltidsnära för att uppfylla de här kriterierna. Ledde det då till att folk fick en kulinarisk upplevelse? Nej. Erik Lemming konstaterar då en sak till, nämligen ekonomin för krogarna i Göteborg, de här arbetarkrogarna. För vad går folk först? Jo, först går man till stället med relativt ätlig mat. Och den äter man upp. Så de krogarna gick ju sämre ekonomiskt för de som fuskade med ingredienser och annat och serverade någonting sämre. För dem gick det bättre ekonomiskt. Och eftersom städerna växte, tillstånden inte blev fler, så innebar det, och många inte fick motbok, så innebar det att kunderna fanns ju alltid där. Och de var ändå mest intresserade av att dricka. Så ekonomiska incitament under hela motboksperioden premierar dålig mat. I alla fall den allra billigaste. Och man får en sån här institutionalisering av det här beteendet. Man blir inte av med det under hela perioden fram till 1955 när motboken avskaffas. Så institutionaliseras allt mer av det här. Det ritualiseras. Alltså det skickas liksom måltider, pyttipanna till exempel, ut och in och garneras gärna med någon cigarettfimp på vägen så där. Så det uppstår det är väldigt tydligt att den som vill dricka, eller den som vill äta maten, om man beställer in det billigaste på menyn, då måste man säga till. Och restaurangpersonal vittnar från den här tiden om hur de har fått avbryta. Vi trodde inte att du skulle äta. Så förväntan var verkligen inte det när man gick ut. För det blev liksom tillhåll för supande. Alltså precis tvärt emot intentionen så blev tillhåll för supande. Matkultur överhuvudtaget chanserar i Sverige. Sen så kommer då, det blir andra världskrig. Och då har vi en massa, det blir krigstidsregleringar igen. Och efter kriget så tänker sådana som Gunnar Myrdal till exempel att nu, det här ska vi fortsätta på, bygga vidare på. Det är ju fantastiska kontroller som vi kan använda för att planera framtiden och sådär. Men det stöter på mothugg, inte minst folkligt. Folk är trötta på regleringarna. Och de slår ju också mot restauranglivet, för där sitter staten själv med en massa restauranger. De tar över de här liksom kommunala restaurangerna, bildar regionala bolag, Sara och annat, som sen blir ett nationellt bolag för de här arbetarkrogarna. Det finns kvar privata klass 2 och klass 1 krogar, men ofta driver det offentliga alla tre, och då är det ju klass 3-krogarna utöver att servera dålig mat till kunder som inte har någon annanstans att gå. Så ser man ju till att göra vinst på dem så att man subventionerar klass 1 och klass 2-krogarna för bättre bemedlade. Så alkoholpolitik har ofta varit sån här regressiv, alltså de fördelar om från de mindre bemedlade till de bättre bemedlade. precis som motboken då, liksom inte har några ransoner för välbärgade men har definitivt hårda för lägre klasser. Det här börjar folk tro att man, de här krogarna förfaller ju över tid. Och så kommer andra världskriget med alla byggrestriktioner. Så staten hindrar sig själv från att renovera de här krogarna. Sen börjar man renovera dem på 50-talet när man har lyft om restriktionerna. Men då börjar det uppstå också ett motstånd mot motboken. En ohelig allians. En utredare av alkoholpolitiken dör och in kommer Gunnar Danielsson, konsultativt statsråd som har varit försökt lansera sig som förenklingsministern. Och han skriver liksom om att alkoholregleringarna har blivit vårt mest blommande träd i Sverige och nu behöver vi göra något åt det. Han får en partner, Erik Englund, som är helnykterist. Som i vuxen ålder ryktas ha tagit emot ett pris för att aldrig ha druckit ett glas, aldrig ha rökt en cigarett och aldrig ha kysst en kvinna. Han var förstås folkpartist. Han var emot motboken. Han ansåg att motboken gör det tjusigt att dricka. Och det är precis, att ha en motbok, särskilt under första världskriget, det blir ransoneringar mycket, men sprit finns det. Så det blir ju hårdvaluta för att få tag på annat. Det blir en enorm byteshandel med spriten som valuta. Att avsäga sig någon del av ens ranson, det är som att göra sig av med en förstahandskontrakt på en reglerad hyresmarknad. Det är total ekonomisk idioti. Så han anser att motboken skapar då en suggereringseffekt så att människor dricker mer. Och jämför med Danmark. Sveriges system har inte minskat drickandet jämfört med Danmark som då har, istället har valt en modell med höga skatter på sprit och så dricker folk öl istället. Lite harm reduction. Och han tycker att det är ovärdigt med de här liksom myndighetsöverprövningarna och sådär. Så en ohelig allians mellan nykterhetsrörelsen och en förenklingsminister gör att plötsligt är motbokens saga all. Det blir sådana här svenskt liksom att plötsligt och utan att någon riktigt vet varför så är alla överens om att vi ska ändra det här totalt. Det kallas oktoberrevolutionen när det väl införs. Första oktober blir då svenska flaskans dag. Och då får folk gå på restaurang. Och utan de här restriktionerna. Eller från början försöker man liksom. För då får man även servera öl. Jag kommer till det. Vad som händer, men då måste man köpa en smörgås för att få det. Det kallas ölgås och det flyger inte så bra utan efter ett tag så skippar man det. Och så vattnar man ner matkravet till ett volymkrav som lever kvar i olika former än idag. Vi har svårt att släppa på regleringar. Men de flesta kunder försvinner därför att de kan ju gå till Systembolaget. Så de som vill ha sprit för spritens skull, de går ju dit. Så plötsligt behövs inte alla de här turerna som de gav ju upphov till en enorm jargong. Det finns en avhandling som heter två vita, en brun, La Paloma och notan tack. För det var en vanlig beställning och det är alltså två vita och en brun, det är två glas brännvin till maten och en konjak eller det svenska eau de vie till kaffet. Och La Paloma är då den billigaste maträtten, den här rätten som flyger mellan, duvan alltså på spanska, som flyger mellan köket och sånt där. Med vilket man också har kommunicerat att man inte är så intresserad av att äta maten. Och så tar man notan för det är ändå inte så mycket mening. Man kunde förvisso beställa lättgroggar också. De fick vara 2,5 centiliter brännvin och de skulle blandas med 35 centiliter virke. Man fick beställa två, men man fick absolut inte hälla ihop liksom, båda sådär liksom. Utan de skulle vara liksom så att man blev kissnödig av det. Sen ändrade man detta till, 20 centiliter virke. Och sen ändrar man det till 17,5. Och det funderar jag, varför gör man det? Men det är ju för att då, flaskor är ju 33 centiliter. Så då kunde man med några milliliters marginal lösa det på två flaskor så att man inte slösade med resurserna. Så, jag tyckte annars det var fascinerande att hur kom man fram till decimalen där? Liksom. Det lät väldigt svenskt. Så det kunde man få också. Och så kunde man få inte så mycket mer. Så när man slutligen har renoverat alla de här arbetarkrogarna, då har underlaget försvunnit. De som verkligen har dryckesproblem, de bildar A-lag utanför systembolagen. Det blir liksom, eftersom man har tillåtit, vin är fortfarande inte stort, det ökar från liksom 30-talet och framåt, men ganska modest. Öl tillåter man då i en stark öl, men det, för säkerhets skull så sätter man en väldigt hög skatt på det. Ja, då går ju folk direkt på spriten istället. Och där får vi ganska stora övergångsproblem tills man börjar beskatta sprit tyngre än andra drycker. Men folk är så trötta på de här restriktionssystemen att det blir liksom aldrig riktigt aktuellt. Och det var så förljuget med hela den här ritualen med förnedringen kring krogar och sånt där. Och mycket av kulturen lever kvar. Att krögarna, även de privata, är fortfarande inne på det här. De är vana vid att det är kunderna som ska behöva fjäska för dem. Och nu måste de liksom hitta något som lockar och sådär. Och de här statliga lokalerna står tomma, de lockar med allting. Liksom. Det är barbrudade cigarettförsäljerskor, det är striptease i statliga krogar. För att under det glada 60- och 70-talet försöka locka folk, det funkar inte. Och till slut blir man liksom lite mer sedesam, och det är då man börjar med storkök och sånt där. Och även en statlig hamburgerrestaurang, Klock, finns en dokumentär om det. Men fortfarande i slutet på 70-talet så ser restaurangbranschen som en krisbransch. Det är som varv och bryggerier och allting. Liksom. Det krisar och kommer förmodligen läggas ner snart. Men det är ju onödigt att gå ut på lokal. Det finns en stark norm emot det. Sen kommer 1980-talet, och då inleds det med en övertaggad Stockholmspolitiker, Kjell E. Samuelsson, vänsterpartist faktiskt, helnykterist. Och han vill stänga de nya uteställena som har kommit, inte minst Café Opera. Och börja liksom trixa med det här kravet på hur mycket mat som måste serveras. Och gör en rekommendation från Socialstyrelsen till tvingande. Men då reagerar stockholmarna, då blir restriktionerna plötsligt en lokal valfråga. Det blir protester. Hans kollega i vänsterstyret, Mats Hult, ändrar sig väldigt mycket. Blir så småningom restaurangföretagens företrädare. Men river upp det här och börjar Sverige en resa mot att få mer och mer tillstånd. Det här accelereras inte minst med EU-medlemskapet. Det går från något tusental till tiotusentals serveringstillstånd. Och det intressanta är att vi börjar få stjärnkrogar och sådär. Då börjar det hända som var den här avsikten från början. Att då börjar människor intressera sig för inte bara fyllan, utan för maten och för hur mat och dryck kan gå ihop. Att det finns andra värden än APK, alkohol per krona, som var extremt viktigt under restriktionstiden. Men som blir mindre och mindre viktigt, det har ju också med att människor får det bättre. Och då börjar liksom fler och fler få upp ögonen. Fler börjar börja dricka vin. Det blir till och med vin. Carl-Jan Granqvist provar vin och rekommenderar viner i tv och sådär. Det importeras. Monopolet Vin och Sprit har lite svårt att bli av med bulkvinen. Så man kommer på att döpa om dem till lantviner. Så franskt och spanskt och annat lantvin blir mycket populärt. Det är för övrigt en väldigt intressant sida. Vi har ju då på 70-talet också Vin och Sprit. Det här fina monopolet där man fortfarande äter liksom tjusiga. Det är där alla vill vara. Ivan Bratt själv, han hoppar från Systembolaget och tragglandet med ransoner och sådana här till Vin och Sprit där man kan bränna ner till Medelhavsländerna på vinresor på... Otroligt bra fringis och få sköta det här. Det här upptäcker ju Systembolaget på 60- och 70-talet. Då hoppar de på vinvurmen och börjar också liksom åka ner och rekommendera folk att köpa vin. Det sägs ju liksom att det är det som fick folk att köpa vin. Kampanjer för att till och med byta ut julsnapsen. Det är väl sådär, det är väl bra att man hjälper folk, men det är mer liksom en beskattnings- och liksom kultureffekt pågående över hela tiden, en kampanjeffekt. De samtidiga kampanjerna för att ungdomar inte ska dricka hade ingen som helst effekt. Vilket man, om man, när man tittar på dem i efterhand, kan förstå. Det är mycket liksom så här, vem ska vi ta för att fronta den här kampanjen för nykterhet liksom? Vi tar den smartaste killen liksom. Och ni vet ju liksom hur, den smartaste killen var ju inte alltid den coolaste. Och det där märks i reklamen att det där var inte så smart kommunicerat. Och Systembolagen börjar då sälja mer vin. Vin och Sprit undrar ju då, vänta, vad fan håller ni på med? Vi tillverkar ju sprit. Vad ska vi göra med den liksom? Det är ju vår sysselsättning och sådär. Det är ju bra att ni har snurr på vårt lantvin. Men liksom, det här hotar ju liksom hela den här fina reträttposten. Som man till exempel har använt. Varför köpte vi så mycket spanskt vin? Jo, det var ju för att kunna sälja andra. Franco-diktaturen var ju liksom, de idkade byteshandel. Det var ju liksom fascistiskt primitivt. Och liksom nationalistiskt. Så de hade liksom bara byteshandel. Så om vi importerade vin från de länderna så kunde Ericsson och andra sälja telefonväxlar. Och det var den typen av korporativism som fixades i Vin och Sprits styrelse. Så det har satt fart på mycket. Och då tittar man här på, men om vi inte kan sälja vår sprit till vår enda kund i Sverige, då måste vi ju sälja den utomlands. Absolut! Säger man. Så man har en idé om att det kommer en trend med ljus sprit. Någon har en vansinnig idé om en flaska som ser ut som en blodtransfusionspåse. Och någon har en idé om en jävla frän reklamkampanj i New York. Och alla tar på sig det som ska bli och fortfarande är en av Sveriges stora exportsuccéer. Det statliga restriktiva Sverige kommer alltså kränga sprit till hela världen, Absolut Vodka. Sveriges största livsmedelsexport än idag. Och många, succén är ju ihållande och sådär, men hur kom man på det? Ja, det var inte bara alla briljanta idéer utan det var ju också Sovjetunionens beslut att gå in i Afghanistan. Precis när den ska lanseras i USA så är liksom vodkans hemland no-no. Vilket förstås också hjälpte. Det finns få affärsidéer som inte har lanserats också med tur. Inklusive den här statliga succén. Det är också ironiskt att ett system för extrema restriktioner föder liksom försäljning av starksprit. Men det var ju inte annat än andra svenska liksom. Utomlands så gör vi allting som svenskar inte gör hemma. Det här ställer ju då till problem när Sverige sen ska gå med i EU. För då vill ju Sverige bevara monopolet. Då säger vi, ja men vi, det är klart vi har ett tillverknings- och importmonopol because of the folkhälsa. Och de svarar, ja ja, absolut. Ni har använt det för att kränga starksprit. Så där ryker alltså alla monopol utom Systembolagets försäljningsmonopol. Hade ni sagt monopolet på 80-talet, hade alla trott i alkoholsammanhang, hade alla trott att ni pratade om det tjusiga fina monopolet som köpte in där alla höjdare satt och med fortfarande graderade vintips. Men istället så avskaffas deras monopol. Så där får vi in en del. Men restauranglivet blir då mer och mer tillåtande. Fler och fler utskänkningstillstånd. Det blir liksom, då börjar man gifta ihop det här. Och det här ses inte bara positivt. 1989, detta frihetsår på folknykterhetens dag, på Kristi himmelfärdsdag. Då rasar Bengt Göransson, dåvarande socialdemokratiska ministern som också uppvuxen i nykterhetsrörelsen, mot det borgerliga drickandet. Vad är då det borgerliga drickandet? Jo, det är after work. Det är vinintresse och intresse för och att liksom även kvinnor faller för det här. Liksom, att kvinnor beställer drinkar och går ut och roar sig och sådär. Det är också liksom sedernas förfall. Men så blir det ju inte, utan tvärtom. När Sverige, sen kommer EU-medlemskap, då, där i samband med det är också en liberaliseringsperiod allmänt. I min hemstad Karlskrona så står folk alltså i slutet av 1991, precis när murar faller överallt, så hamnar folk i en riktig sovjetkö till systembolagskö, till det enda systembolaget inför nyår. Till och med den lokala folkpartisten Lövgren fastnar i den här timslånga kön för att kunna köpa ut något festligt till nyår, och då smäller raketerna även här. Så här kan vi inte ha det. Vi måste liberalisera, och det gör Sverige med den äran. Vi får fler utskänkningstillstånd tack vare mina vänner som drev Svartklubb i Stockholm på Trittnaha i ett direktdemokratiskt sällskap. Fick vi också femöppet. Och systembolagen för blir mycket mindre av monopol än de har varit. Liksom. De öppnar fler butiker, de inför självbetjäning. De inför helger numera, så är det ganska självklart att vi har öppet lite extra. Då tidigare så tänkte man att då är det bäst att ha stängt ordentligt i preventiva syften. Vi får ett enormt utbud. När det inte längre är ett monopolföretag som står för allt utbud, så får vi en enorm utbudsexplosion. Inte minst vad gäller öl, där har man reglerat varenda procentsats av öl, och så plötsligt släpper man det också i samband med EU-inträdet. Och det var sån här, vi hade en motion på min moderata stämma när jag var ung på 90-talet, en motion om att avskaffa starköl, fick vara som starkast 4,5 viktprocent. Och när vi unga med vår Hayek som vi hade läst sa att ja, men det är ju en absurd reglering. Vin får vara starkare, sprit får vara starkare, varför får inte öl vara starkare? Så fick vi det mycket tillrättalagda argumentet. Ja, men om du vill dricka elefantöl så kan du ju bara göra som vi alltid har gjort och slå sprit i folkölen.
Eller åka till Danmark.
Ja. Så vad ska vi med det till? Så det slogs ju ner liksom. Men sen när vi avskaffat det här, då började det komma intressanta ölsorter från Belgien och annat. Så liksom, folk dricker mer och mer öl, mer och mer vin, lägre andel sprit, och man börjar intressera sig för olika sorter. Leder då det här till alla de här prognoserna om att nu kommer folk att dricka mer, fler kommer att dö och sådana här? Nej. Det här sker samtidigt med liksom att det är i stort sett, det är en viss ökning av leversjukdomar, men många andra försvinner. eller minskar väsentligt, ökar inte alkoholrelaterat dödligt våld under den här liberaliseringsperioden. Början först i storstäderna där man liberaliserat först och sen ute på landsbygden. Sjunker dramatiskt därför att för alla problem som krogliv kan göra när folk går ut istället för att sitta i lägenheter och fyllna till och saker spårar ur tenderar att bli stoppade innan de hinner gå lika långt. Så liberaliseringen har en faktiskt lugnande inverkan. Våldet ökar inte som tänkt och annat. Så det får en massa goda konsekvenser när man jobbar med istället för mot folk. Och det tar oss fram till en nutid liksom, där för allt, jag har ju gått igenom ganska många regler, restriktioner och sådär, och de har sagts liksom vara livsavgörande allihop, och de vi har kvar sägs också liksom, ja, men det står och faller med det här. Men inget av det som har avskaffats, inte ens IOGT, NTO vill återinföra något av de gamla monopolen eller liksom motbokssystemet och sådär. Det fick ett uppsving från 80-talet, den idén, men flög aldrig riktigt och sånt där. Så precis som den här myten om att det skulle ha orsakats av att vi drack väldigt mycket, så finns det liksom en slags historieskrivning om att det var extremt bra, extremt nödvändigt. Men vi saknar ingenting av det. Det slutar liksom att bli en rätt kul historia. Och jag tycker att det finns både mycket att lära av den. Det finns också mycket att roas av den. Tack så mycket.
Ja, det ni lyssnade på nu, det var alltså en bandad föreläsning från Tyresö slott. Det var ju Tyresö historiedag som varje år nästan har hållits här i många, många år. Och det är Mats Fält som är tidigare kommunalråd som startade en gång i tiden, och han gör det i samarbete med Södertörns högskola. Och den person jag har lyssnat på nu, det var alltså Mattias Svensson som är författare och ledarskribent på Svenska Dagbladet, som skriver kritiskt om Sveriges alkoholpolitiska historia. Och hans bok heter Så roligt ska vi inte ha det. Och det här var en av många föreläsningar vi sänder nu under sommaren. Och vill ni höra fler så söker ni på historiedagar här på Tyresö radion, så hittar ni många av de här föreläsningarna. Vi lyckas inte spela in alla. Och jag som fick äran att vara där och göra intervjuer och redigera det här programmet, jag heter Ann Sandin Lingen, och ni lyssnar på Radio Tyresö 91,4.